Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Operasångaren och skådespelaren Loa Falkman har levt ett minst sagt unikt liv. När andra barn valde att satsa på traditionella yrken, så visste Loa att han minsann ville stå på scen och verkligen följa sitt hjärta. Och det blev succé. Det har han gjort nu över 50 år. Vi pratar om höjdpunkterna från karriären, om tiden där det var väldigt kärvt och vägvalen som betyder mycket för honom. Vi går in på prestationsångest, relationsråd, musikterapi, dyslexi, självtvivel och massa annat. Det här är Loa Falkman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Loa Falkman!
Tack så mycket.
Alltså, vilken levande legend. Jag kan säga så här, Loa, att för... Var det nu här? Är det 4 eller 5 år sedan? Ja, det är alltid svårt det där. När jag och min kära fru gift oss.
Ja.
På frieriet så skulle jag ha en låt i alla fall när vi var på Koh Tao i Thailand. Så då hade jag fixat ett band där som skulle spela en låt. Och det först...
Nej, säg inte symfoni nu.
Nej. Det var det faktiskt inte.
Ja, förlåt mig. Jag ska inte bryta det. Ja, okay.
Men, den älskar jag också. Men... Jag var så här, att jag ville få bandet och spela Helga natt. Fast sen kom jag på att det är du som gör hela den. För den grejen tycker jag är bland det bästa som någonsin har varit. Din version på Helga natt. Så jag ville få det thailändska bandet att köra det. Och sen försökte jag leta reda på någon som kunde dra något. Men sen bara, nej,
det finns inte en thailändsk version av Loa.
Nej, det hade varit jävligt kul. Alltså. Ja, vad underbart. Ja, det var riktigt kul att höra det.
Ja, men roligt att ha dig med, verkligen alltså. Du måste ha så... Du måste komma fram människor till dig var och varannan dag som berättar att saker som du har sjungit, skrivit eller gjort är att folk har så mycket minnen kopplat till det.
Alltså det är lustigt, nu ryser jag lite grann när du säger det. För precis innan jag hittade nummer 17, Nybrogatan här, så var det en tant som sprang i kapp mig. Och det visade att det var en kvinna från som hade kommit under ungen nej, det kan inte ha varit. Hon var ungerska, men hon kom väl senare till Sverige, gubevars. Men då hade hon uppenbarligen sett mig eller hört mig. Och sen har hon liksom fansat mig så att hon, jag kom som den vandrande vålnaden på något sätt.
Hur känns det att höra sådana saker då? Hur känns det att många människor har mycket minnen kopplat till det du har gjort?
Jo, alltså då är det ju värt all nervositet och ångest och mardrömmar och sånt där. Va? Så att... Hjärnan går ju ett, även när man sover och man har inte alltid naturligtvis, men jag pratade med Henrik Dorsin igår bland annat och vi pratade just om den där prestationsångesten hela tiden, att man vrider ur kudden vid tre tider på natten sådär. Så det har sina, men därför är det extra kul då när folk vågar komma fram och säga tack.
Kan du berätta lite grann om din så här prestationsångest då, som du sa innan, så här mardrömmar och så här jobbiga tankar som dyker upp inför att du ska göra något?
Ja, det är ju helt enkelt... Ja, dels är det i vaket tillstånd är det ju alltid en nervositet att man ska gå upp till sin, så att säga, i bästa fall sin normala nivå. Och ibland, och när det är då live... När man sjunger live så kan det ju till och med hända att man går över sin normala nivå så att säga, för att det blir en sån energi mellan mig och publiken, och det är ju där det ska hända så att säga. Så att om du lyssnar väldigt noga på inspelningar så kan du absolut dechiffrera när det är en liveinspelning med publik och när det är sterilt in i en studio. Det händer inte. Alltså det är den där sista lilla grejen som berör dig.
När har du varit som mest? Är det något läge du minns som du har varit som mest nervöst? Eller du har haft jäkligt mycket ångest?
Ja, det kan jag faktiskt. Det var en nyskriven opera som jag gjorde på Drottningholmsteatern för en del år sedan. Och... Det var så svårt noterat ortografin så att säga. Så att jag hade svårt att få in det i huvudet. Och jag är då aningen dyslektisk också. Så det var nog parat med det också lite grann. Va? Men man sliter och det brukar gå in då med modern, till synes svår musik. Men bara man får hitta nyckeln till musiken och just notbilden så där. Men jag gjorde inte det på det här och det var förskräckligt alltså. Och det var 2 veckor kvar till premiär och jag kom ingenstans alltså. Så att
du satte inte själva konceptet där?
Nej, alltså rent dramatiskt absolut, men du vet, det gäller ju att få ihop det med orkestern då, de andra sångarna, så att du kan inte gå in på en doja och säga, har ni hört den här då? Utan det är liksom... Men vi kom i mål och komponisten var snäll och skrev om. Inte så att det lät annorlunda, utan helt enkelt att det var lättare för mig att läsa notskriften. Så att, och sen hade jag en underbar sifflös som hjälpte mig också. Så att, och det har vi alltid på operan också.
Okej, nu måste vi gör så här. Vi måste komma in på allt det här, vad det handlar om och hur opera ter sig. Men innan det så får vi dra tillbaka lite grann till din till en liten Loa Falkman som vad jag hörde till och med rökte.
När det var, du tänker nog på det, var när jag var 7 år och skulle börja skolan, så kom min pappa in i barnkammaren och så sa han, hör du, nu Loa, ska du ju börja skolan och det ska väl bli kul. Ja, alltså, det var innan jag visste hur jävligt det var i skolan. Men ja, och då ska du ju lära läsa. Ja, så det var kul. Och skriva, ja, det ska bli så kul. Och allting skulle bli så kul. Jag visste pappa retoriskt då, och så slog fällan igen. Ja, förstår du, det är precis det. Och då tycker mamma och jag att det vore trevligt om du slutade röka.
Men var det ett skämt då? Eller hade du testat att röka någon gång?
Nej, jag satt ju nere i skogsgläntorna där och blossade på cigaretter och tyckte att det var rätt kul. Så att,
gjorde det som 7-åring alltså redan?
Men sen, ja, du vet, sån här busrökning naturligtvis. Eller vad heter det? Smygrökning. Och, men sen var det klart. Så att, men där var min uppväxt med en mycket tydlig hand från mina föräldrar. Aldrig skälla och så vidare. Utan jag, vid något tillfälle fick jag, på den tiden hade man stort A i ordning och uppförande. Och det fick man i princip per automatik. Dock icke jag. Men vid något tillfälle fick jag stort A i ordning. Och då fick jag en klocka, tror jag. Och en gång fick jag flyga ner till Göteborg och gå på Liseberg. Så att vi hade olika skalor.
Hur var relationen till dina föräldrar? Jag vet ju exempelvis att din pappa hade en grej där att han hade problem med hjärtat. Att han inte fick bli upprörd. Den är lite speciell.
Nej, just det. Nej, det blev ju så. Och det präglade ju, han fick en infarkt, eller två till och med. Och det där präglade ju vår vardag naturligtvis. Och han var ju en hårt arbetande person. Och jag har två äldre syskon och så vidare. Så att han blev inte så jättegammal heller, men han dog inte av sina hjärthistorier utan han fick en tråkig cancer. Så att, det var sorgligt, han dog när han var 74.
Mm. Men hur
smärtar mig. Men min mamma levde till hon blev 100.
Oj.
Ja, men hon var så där nästan onödigt positiv. Så allting kunde bli mycket roligare och mycket bättre. Och det blev det alltid.
Wow.
Mamma styrde. Märklig. Så hon hänger med, så död hon är på något sätt. Och liksom, det känns på något sätt som hon styr våra liv. Eller det vet du. Ja, dina föräldrar förhoppningsvis lever. Men just det där med att när de har varit borta slag så kommer de ju tillbaka i full kraft i sin bästa ålder, så att säga. Va?
Mm.
Och all den kunskap och klokskap som de förmedlade då till sina barn.
Vad har du tagit med dig av din mamma och pappa? Om du får säga en sak på respektive. Vad är det som har du har tagit åt dig själv av det? Eller blivit formad?
Ja, formad är ordet alltså. Och det är väl just med, jag har någon slags, som jag tycker själv, eller känns rätt skön med en blandning mellan mor och far. Dels, jag menar, jag har ju temperament naturligtvis, annars hade jag inte varit konstnär, eller kunde bli konstnär eller sångare. Så att, men jag är nog rätt positivt lagd, så är det. Så där har jag mor. Och timing och sånt där som är ju crucial för skådespelare, det har jag absolut ärvt av pappa.
Och hur speglar du då att, var det även när du var liten, att din pappa hade en grej då så här att jag får inte bli upprörd?
Ja, det blev ju så då i tonåren när det här hände då. Eller jag, med, du vet, alla syskon bråkar ju, herregud. Så att, nej, det är mitt, du vet, du får inte sitta på den stolen. Men vi var ju lite äldre gubbevart, så att men jag har inget specifikt minne på det viset. Det fanns en skugga och naturligtvis en ångest över att pappa skulle må dåligt alltså.
Mm.
Så att, men det vägde ju min mamma upp med all sin positivitet alltså.
Vad ville du bli när du var liten? Var det en självklarhet att det var skådespeleri eller att det skulle bli musik och sång som låg nära hjärtat?
Ja, det var nog det. Alltså, min farfar var operasångare och pappa var ju en väldigt bra pianist också, amatörpianist. Så att det har ju funnits väldigt naturligt och en kulturell miljö, så att säga. Så det var ju inte som en blixt från en klar himmel att Loa ska bli... Men det var ganska lustigt med min äldre bror som frågar när jag började sjunga. Eller liksom, jag började, så att säga, och härma folk när jag var liten, och sen så härmade jag operasångare, och det gjorde jag jävligt bra. Och nu härmar jag mig själv, och jag är väldigt lik mig själv, har jag märkt. Men så att och vi, jag började ta sånglektioner och sådär, och det är ju verkligen inte allom givet att det ska funka så att, men då var det min äldre bror som är mycket operaintresserad och mycket operakunnig. Och min syster var sufflös ute på Drottningholm under sin studietid och sådär. Så att, Drottningholmsteatern. Men då frågar han min pappa att ska Loa välja konstnärsbanan? Och då svarade min kloke far att man väljer inte konstnärsbanan, man kommer inte undan.
Mm. Snyggt, stiligt.
Stiligt.
Vad sa dina vänner då om att du tog en sån annorlunda väg? Var det,
det... Ja, det där är lite lustigt, alltså, för jag träffar ju... Jag har just varit på en liten resa här nu med min äldsta kamrat, och vi var några stycken boys, och vi gick ju lekskolan tillsammans, alltså. Så att det där är väldigt kul att ha den förmögenheten, så att säga, att kunna, och just när jag skrev mina memoarer till exempel kunde jag ju fråga om det var någonting, du vet, som de kommer ihåg, och det ger ju också en väldig bild, men det är ju som sagt... Väldigt kul att kunna ha sina gamla lekkamrater fortfarande.
Ja.
Så gamla vi är.
Ja. Men vad tyckte de om att du valde sång då?
Nä,
det blev alltså ingen mobbing på det, eller det blev ingen så här att de tyckte att du gick en annorlunda väg, eller att du kände dig utanför, nä, eller något sånt där?
Nej, det kände jag aldrig. Och det, sen har jag ju förstått att det var ingen som trodde på det. Så att det löste sig på det. Operasångare, man blir advokat eller whatever, läkare. Så att, nej, det har aldrig varit något problem.
Nej.
Och mina sånglektioner var ju min räddningsboj i skolan då, för jag tyckte det var ganska tråkigt i skolan.
Du hatade skolan, tyckte den var pisstråkig?
Ja, det var hata, det är ju ett starkt ord, men alltså det var ångestladdat hela tiden, och det har jag ju dechiffrerat nu på gamla dagar, att det var ju något så att jag hade dyslexisvårigheter och förmodligen ADHD, men det var ju inte uppfunnet på den tiden, så att där har jag gått i bräschen, kan man säga.
Jag har också dyslexi. Så att man är också... Det är ganska jobbigt. Fortfarande kan jag tycka ibland. Alltså inte jobbigt att man bryr sig så. Men jag kan läsa ett mejl flera gånger. Och sen tänker jag att det är på ett visst sätt.
Ja, ja,
och sen precis. Så... Bara häromdagen. Som jag hörde av mig till min person som hjälper till att producera och klippa poddarna. Då hade jag läst mejlet i att då hade vi David Guetta som var med i podden då, den här superstora DJ:n då. Och då skrev han så här, men jag har lagt in all musik och allting i avsnittet, så det är bara kontrolllyssna allting när något du vill ta bort. Och då skrev jag tillbaka till honom och säger, men jag lyssnar när du har lagt in all musik. Han bara, men läs vad jag skrev liksom innan. Jag bara, men sluta, läs vad jag skrev istället. Jag lyssnar när du har lagt in all musik. Jag läste igenom det du skrev. Han bara, men jag har ju lagt in all musik. Och då har jag läst igenom det 3 gånger i det mejlet. Men i min hjärna så såg inte jag att det stod det där all. Alltså det...
Nej,
jag bara,
nej. Absolut. Bara, och det där är... Man gör sin egen sanning,
helt
alltså.
Helt sjukt.
Men å andra sidan kanske du upplever det som jag. Så att ingen får ju så roliga huvudrubriker i en tidning som jag möjligen kan få. Va? Jag tänkte, men detta är ju för fan inte möjligt. Det kunde vara vad som helst, alltså. Och så läser man yx, och det står ju något helt annat. Va? Men då har jag bestämt med de första bokstavskombinationerna att, vad det nu kan vara. Va? Och då går det snabbt i huvudet. Va? Blup, och det är 100% fel.
Du måste ju få panik jättemånga gånger då. Vad är det de har skrivit?
Ja, just det.
Man, måste bara, jo, men jag är ju van, som står nu på liksom...
Ja, men jag är ju van vid att jag liksom har... Alltså jag läser åt helvete liksom.
Men vad fan är det för fel i hjärnan då? Har du funderat på det någon gång?
Jag har följt upp och funderat på andra grejer faktiskt. Jag har inte mycket att fundera på. Det är liksom bara hänga med i svängen.
Ja, är det inte enkelt. Men jag hör i alla fall i... en specialtrupp i England. Jag tror det är deras Navy SEAL eller någonting sånt. Så har de i alla fall en grupp som bara analyserar krig och data och vad som kan tänkas hända.
Ja.
Då har de typ 100 dyslektiker. Alla är dyslektiker. Aha. För att de är dyslektiker är extremt bra på att se helikopterperspektiv och se liksom många bra spelare på bland annat schack och dyslexi, för att man kan se steg i förväg och man kan liksom se allting ihopkopplingar på ett annat sätt.
Ja, det är så fantastiskt. Det ska jag ju, passar jättebra, för nu ska jag göra chess i Helsingborg här. Så att, så att det blir bra. Men det där är intressant, med vad som händer i hjärnan är ju ett mysterium. Och jag pratade med min norske make Sven Nordin, som jag gjorde Cash & Fall med, som är en jävla bra skådespelare. Och vi bondade på en gång. Det var Vicky von der Lanken som tussade ihop oss, och så gjorde vi Cash & Fall för 5 år sedan, tror jag. Mer av det. Men det var ju då att han höll på med en tv-serie i Norge, och där hade de två skådespelare som hade Tourette. Och det där blir ju inte riktigt bra, va? Och det kan ju slå till mitt under en tagning. Det är ju Tourette, va?
Oh.
Och säga absolut hemska saker, och så blir de fullständigt förtvivlade.
Nej.
Efter då. Och du din dumma jävel! Och så menar de inte alls det, va? Utan det är bara... Det är hemskt.
Det där är ju jobbigt på riktigt.
Alltså, ja, det är där snackar vi ångest, va? Du vet ju inte när det kommer.
Ja, det finns... Hjärnan kan verkligen spela spratt med oss.
Hjärnan är ett mysterium.
Men till exempel, vad var ditt första uppträdande som junior operasångare?
Som operasångare var det absolut... Jag medverkade i ett amatörsällskap som hette Mosebacke Kammaropera uppe i Stockholm här. Och det var ju... En var flygare, en var advokat och en var lärarinna och några var arkitekter och så. Och det var ju kanske inte så jättehög kvalitet på rösterna. Men vad vi hade gemensamt var ju då att vi älskade opera. Så att, och då, jag kom in i det där sällskapet och de gjorde då, vi gjorde då Figaros bröllop av Mozart. Så att, med hemsydda kläder, och det var ju jättekul, och det var mitt första steg in på operan. Och det spreds lite grann, även då vi hyrde Södra Teater i Stockholm, och det där spreds ju då att min Figaro hade gjort succé. Och det gjorde till och med så att rektorn för operaskolan ringde mig.
Jaha.
Och rektorn för operaskolan var ju Gud. Så att jag höll på att smälla av Lars Malmborg, som gick vidare för några veckor sedan. Och över 90 år. Och sa att jag har hört att du sjöng när Figaros bröllop där. Vi vill att du ska söka till operaskolan.
Jaha, wow.
Och då förstod jag ju att jag var Guds gåva till mänskligheten naturligtvis. Så att jag sökte och tänkte, hur svårt kan det vara? Så jag sökte och tänkte, ett gott humör och lite röst ska väl räcka. Och det fick jag höra sen, att aldrig hade de haft så roligt på en uppsjungning. För jag kunde ju inte ett barr liksom. Så att det var ju bara att gå hem och sätta sig på skärten och plugga teori och verkligen. Och sen kom jag in andra året.
Det är tuffa antagningar för att komma in.
Ja, alltså det är ju väldigt många som söker. Och jag menar, det är rätt många blåbär också, som jag då. Även om jag hade sjungit Figaro i Figaros bröllop, som är en lång, stor roll. Så är det många som söker. Så att det är inte bara att ha en bra röst och ett gott humör. Jag menar, du ska visa att du kan improvisera, du måste visa att du är plastisk och har en dramatisk ådra, för annars har du ingenting på en operascen att göra.
Kan du berätta bara, man förstår ju om man går på Handelshögskolan eller olika typer av högskolor, universitet, vad man gör, men på en operahögskola, alltså hur ser en dag ut där?
En dag ser ut som följer: du kommer dit med andan i halsen, för då har du precis träffat Holger Lövenadler på Gärdet, den stora skådespelaren från Dramaten, som ville slå upp språklådan till exempel och berätta om gamla tider, tills man märker att jag får inte... Ja, det var ju underbart, jag älskade Holger Lövenadler. Men då tänkte jag, nej, det här blir min teaterhistoria lektion idag. Men då var jag till exempel då på väg till Operaskolan, och då hade man då fysisk verksamhet, gymnastik kort sagt, va? Rörelseträning. Och sen börjar man då, sen kan man då ha, sen kunde vi ha lektioner i italienska eller tyska. Och sen hade man då så kallad instudering av någon roll, som säger Figaro i Figaros bröllop, med en gammal pianist räv som kunde allting och hade hört allting i sina öron. Så att och sen var det ensemblesång med de andra klasskamraterna som kom in. Och ja, det är väldigt varierat alltså. Så att man är ganska trött efter en sån där dag. Och jag var ju verkligen rookie i det där gänget. För jag menar, det var ju duktiga flickor som var musikdirektörer. Och jag kom långhårig med jeans och hade ju spottat ut tuggummet inne i utbildningen. Så att jag kände mig alltid lite som underdog naturligtvis. Ja. Så att det var ju väldigt tröttande i och för sig. Så att, och så var det någon som sa att du, någon äldre kamrat där på skolan, så att Loa, nu måste du njuta av varje sekund här, för det går så fruktansvärt fort. Och jag tänkte, killen är ju någon sinnessjuk. Fort, jag ska gå här i 3 år. Och sen så gick det några månader, och då hade det gått 3 år.
Wow. Hur var de 3 åren då? Var det mycket ångest i dem? Var det tufft?
Ja, det var det. Det var absolut. Och sen glömmer man ju bort det, gubevars, men det var ju väldigt mycket, man kom in i var mycket skådespelare från Dramaten, och jag hade Ingvar Kjellson till exempel som i scenisk framställning, och som utvecklade sen till en underbar vänskap, och Lars Johan Wärle hade jag, komponisten som i det hette musikalisk improvisation, och det var ingen som riktigt visste vad musikalisk improvisation var. Och tyvärr inte Lars Johan Wärle heller. Men han blev så att säga min goda fe, om det finns en manlig fe. För han, vad jag inte visste var att han satt och skrev på Operans 200-årsjubileum. Och då höll han på att skriva en roll direkt för mig. Så att på det viset halkade jag ju in på Operan då. Så att det var ju fantastiskt. Och sen blev jag ju fast anställd efter något år eller något sånt där. Så att, och sen var jag väl där i 17 år innan jag sa upp mig för att frilansa.
Mm. Extremt spännande. Under de här 17 åren då, vad har varit, har du någon milstolpe du kan dela med dig? Som har varit extra stor, som du har fått något ställe du har fått sjunga på, eller något, några ni har fått framföra någonting till, eller något som du var minst tillbaka till?
Ja, det stod, ja, alltså det var som, ja, sista året så blev det ju så där fantastiskt späckat så att säga, så att innan jag hade gått ut Operaskolan så kom jag in i tv-branschen. Vi gjorde ett program med alla stora stjärnor från Operan, och Lilla Putte var med här då. Och då sjöng jag, men det var Figaro i Rossinis Barberande Sevilla. Mm. Så att det var på julen, och sen så fick jag då debutera i januari i Tintomara av Almqvist och Lars Johan som hade skrivit musiken. Och sen så fick jag på Drottningholm 2 stora roller innan jag hade gått ut i Operaskolan. Så att det var ju jättespäckat och jättekul och jätteintressant. Och då sen tänkte jag, alltså, ja, så här är det. Men det var ju en oerhörd stress naturligtvis. Va? Så att, och sen ville, då ville de fast anställa mig på Operan. Men då ville jag fortsätta studera lite grann. För att få hämta andan lite grann. Jag sjöng ju fan dygnet runt.
Och sen har du också uppträtt på Broadway.
Ja, just det. Precis. Och det där var också sån här oväntad
extremt
grej.
Extremt spännande. Alltså, ja, jättehäftigt.
Det är det. Och det är någonting med fjällen. Jag älskar att åka skidor. Och då var jag uppe i Åre och åkte skidor, och så ringde min agent som jobbar för mig utomlands, Martin Engström, och sa: du, Peter Brook ska sätta upp. Peter Brook var då och är gud i teatervärlden, och vi läste ju Peters tomma spelplatsen i skolan, eller i på Kalle Flygare. Så att han vill att du ska komma ner och göra en uppsjungning för Carmen, och det skulle vara en experimentföreställning. En lång historia kort. Jag hade ett kontrakt på 8 veckor, och det blev 3 år och slutade på Broadway.
Wow. Hur var det då?
Ja, det var fantastiskt. Alltså, det var, på Broadway, gubevars, det är ju naturligtvis kul. Men alltså, det är ju processen när man gör... får vara med om en sån här världsberömd uppsättning som La Tragédie de Carmen, som det heter. Så där lärde jag mig oerhört mycket i själva processen när vi repeterade. Och vi bara improviserade hela tiden, så att han, Peter Brook, du vet, en del dåliga regissörer säger: gå till höger och gå till vänster och skratta där och så vidare. Utan aldrig en ord om detta, va? Mm. Utan det var bara precis ur min fatabur när vi, och mina kollegors fatabur. Och sen så fick vi ihop det där, och fick vi ett oerhört förtroende för varandra, så att ingenting kunde gå fel på något märkligt sätt. Alltså. Eller det är inte så märkligt, för att vi kunde alltid rädda om någonting skulle ske, så att säga. Va? För att vi litade så till 100% på varandra. Så det där var en stor grej för mig.
Får man bra betalt också när man har på Broadway?
Nej, det var det inte. Utan det är det stora kapitalet man får med sig, jobbkapitalet. Men vi hade ju inte bra betalt. Men i Paris då, så när vi någon gång skulle leta i kylkorgen efter de sista frangen för att gå ner på La Coupole och dricka ett svalt chablis och äta lite ostron, då kom ju operachefen naturligtvis och trodde att vi hade jättebra betalt. Men så var det ju inte.
Nej, okej. Okay. Har det varit så under liksom din karriär, när det varit som mest liksom kärvt? För du har ju också valt ett område som är... det är ju väldigt speciellt. Det är inte så många som väljer liksom opera.
Ja, kärvt är ju det som ligger precis i förrgår då med pandemin. Allting stängde ner. Det kan ju inte påverka whatever. Så att det var kärvt. Och är, för det släpar efter. Jag ska ju göra, vi fick ju, jag ska ju göra Chess i sommar här i Helsingborg på arenan i slutet på juni. Och det är tredje gången vi försöker, för det har stängts ner varje gång, alltså. Så att ta i tre.
Ja, men jag... Det har ju verkligen drabbat hela den här kultursektorn.
Ja, absolut. Ja, och det är inte bara vi artister, gubevars, utan det är ju, herregud, alla scentekniker, musiker, alla har ju drabbats av det här. Vi är ju inte ensamma i samhället, gubevars, men det har varit tufft.
Mm. Och sen var det där också, jag läste att ni hade haft någon som revisor också, som det var jäkligt stökigt med ett tag också.
Ja, men det är tack och lov ett avslutat kapitel.
Ja, så att... Ja, det är livet.
Men det är ju den ekonomiska biten naturligtvis. Men sen är det också just att en konstnär måste ju slipa sitt vapen hela tiden. Va? Så att det är ju inte bara att det ska dras in pengar, utan du vet, man blir ju ringrostig, man tappar självförtroende och tänker: vad fan, har jag stått på... Bolshoi, eller jag har stått på Broadway, men man ja, whatever. Du tror, man, det är inte så lätt går det alltså att riva ner ett självförtroende.
Ja, och sen kan jag tänka mig också, det är så viktigt med rösten. Alltså, genom att man lever ju väldigt mycket, om du jobbar som sekreterare eller du jobbar som utvecklare, det är klart att där kan du ha bra och dåliga dagar. Du kan ha någon dag där du jobbar lite halvdant och ont i huvudet, det är lite så här, men så här, det är svårt att köra en opera på på 30% för man är lite trött.
Ja, tjena. Jag har lite ont i pannan idag så jag kör på 30% ikväll. Aha. Det går inte som sagt. Nej, det är verkligen. Nej, det där är... Det är... Och just med rösten, jag sjök på Tre Kronor häromdagen med Tjeckien, Sverige-Tjeckien på Globen. Och då hade jag inte sjungit på ett slag av kända skäl. Men då tog det minst 2 veckor. Då sjöng jag upp med 2 veckor innan jag skulle sjunga Du gamla, du fria. Och då gäller det att rösten är i topp. Så att, men det är ju jättekul att sjunga på Globen. Alla sjunger med och det blir en oerhörd stämning. Alltså. Så stort det är.
Hur gör du när du sjunger upp då? Hur ska man, om man ska förbereda sig exemplariskt inför någonting stort, hur gör man då?
Ja, rent fysiskt först är att du måste ha sömn. Du måste sköta dig. Du kan inte vara uttröttad och du kan inte sitta i luftkonditionerade rum och taxibilar och sånt där. Så att du måste sköta dig ordentligt. Och jag cyklar en timme varje morgon eller åker skidor en timme varje morgon. Och liksom rätt konditionsmässigt. Och sen är det ju så att stämbanden är ju små fina muskler. Och det är, jag menar, ska du springa 10 000 meter lopp så får du träna helt enkelt.
Du sa det här med inte luftkonditionerade rum. Varför är det så dåligt för?
Nej, det finns ingen luft. Alltså, luftkonditioneringen tar ju bort all fukt i rummet.
Okay.
Och det är därför man blir så trött när man flyger eller man blir så. Så att, och där har vi ju sångare ett litet helvete när vi är på turné. Alla hotellrum är ju luftkonditionerade. Så att då får man täppa till ventilationen och duscha badkaret och försöka få lite fukt under natten. Så att man får fylla badkaret. Och
men varför är det så dåligt för? Jag måste bara, jag undrar bara.
Nej, alltså det är som, ta det som smörjolja i en motor helt enkelt.
För hela kroppen egentligen, att andas du bara in torr så är det.
Ja, just det. Men det här blir det så påtagligt på en gång.
Förstår.
Att du och då är det då väldigt, och en del teatrar är luftkonditionerade också, det är ganska jobbigt alltså. Men då måste du liksom andas med näsan för att fukta luften genom näsborrarna. Så det är massa sånt där som man måste tänka på. Och det kommer ju naturligt när du är inne i jobbet, så att det är inte så märkvärdigt. Men så ligger det till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du gjorde ju ditt internationella genombrott i Paris.
Nej, det kan man inte säga. Alltså, det var ju den här, jag fick medverka i en, det blev en världsberömd föreställning. Det var inte jag som var världsberömd, utan så att men alltså, med å andra sidan så kan jag ju säga att jag har ju också valt att inte söka mig dit, utan vi har ju haft familjen i fokus hela tiden. Och vi fick ju barn och vi sa det för min fru i balettansös, numera pensionerade, att de kommer alltid i första hand. Det gör de inte om pappa är borta halva året eller kanske mer. Och rent egoistiskt skulle jag drömma om att vara borta. Jag hade en gång, och det var, jag skulle sjunga Don Giovanni, Don Giovanna Mozart, nere i Prag. På Mozarts urteater där han dirigerade för första gången. Och det finns liksom ingen bariton som kan säga nej till ett sånt anbud. Men då var vår yngste son, herr Jakob Falkman, ett år. Och då var jag borta, tror jag, 2 månader. Men mamma var hemma då. Och sen var jag ju hemma lite då och då. Men på den tiden så hände det ju så vansinnigt mycket. Och den här lilla klimpen då, när jag kom hem mitt i natten från Paris, tror jag det var. Så vill jag ju titta på den här lilla tjockisen där, 2 på natten, va? Och liksom, och då sitter, du vet, jag smög ju in, va, på natten, och då sitter han rakt som en pinne rakt upp och känner att jag är hemma. Och jag, det var inte att pappa kom hem och bullrade och luktade flygplan, utan det var smög upp verkligen. Och så tittar han på mig som så här, jaha, och vem är du?
Sa han det till dig?
Nej, men han tittade på mig.
Han tittade på det.
Så han liksom bara, och vad gör du i mitt... Alltså, du vet, ett barn... Ja, du har egna barn. Ja. Men du vet, det räcker med en blick. Mm. De kan ju allting intuitivt, va? Mm. Så att det var enda gången jag kan känna en viss smärta i bröstet. Att jag, men å andra sidan hade jag inte fått sjunga med ett jättebra dirigent och sjunga på Mozarts urteater där han dirigerar för första gången. Så att det där är också ett hemskt svårt ställningstagande. Men där har vi varit väldigt konsekventa, hustrun och jag, med att välja bort det. Så att,
det känns ändå att om det där var typ enda gången som det var sådär, så var det ändå inte så himla farligt.
Nej, absolut.
Det var, på en lång historia liksom.
Nej, för fan. Utan absolut inte. Så att det kan jag vara stolt över. Det kan vi vara stolt över att vi har varit konsekventa där. Mm. För att sen lockar det ju något med att sjunga med jättebra sångare. Sjunga med jättebra dirigenter. Där du själv blir bättre hela tiden naturligtvis. Och inte minst det pekuniära.
Hur fungerar operan? Alltså hur fungerar själva... Hur är liksom en uppsättning? Hur är kulturen i det? Hur är det här livet som man verkligen som lever i?
Ja, det är ju från produktion till produktion och från operahus till operahus. Är det en bra operachef som väljer intressanta operor att sätta upp? Har han valt bra dirigenter? Har han bra i Stockholm och Göteborg och Malmö? Det ofta, inte längre kanske, jag har ju lite kommit bort från det där. Men där var man ju fast anställd, gudbevars, och hade en månadslön som naturligtvis var extremt taskig. Sen kan man ju säga att den var extremt hög för de som kanske gjorde en föreställning i om året. Om det var till exempel om du är Wagner tenor till exempel, och Wagner finns inte på repertoaren det året. Ja, men då gör du en föreställning på ett år. Så att det där är också, och det var liksom lite där som jag också ville allt har sin tid med den konstnärliga utvecklingen också, va? Så att och där har du en underbar mardröm, by the way, som blev sann, eller som jag så att säga lydde, för då drömde jag 1990 att jag stod och vattnade en rabatt och trodde i min naivitet att det skulle växa vackra blommor, och det hände ingenting och jag vattnade mera, och så till slut tänkte jag, vad fan är det här? Och då tittade jag ner och då var den kullerstenbelagd, rabatten. Mm. Och då växer det inte så bra som du kanske förstår.
Nej.
Och då vaknade jag genomsvettig och skrek ner till hustrun att idag har jag slutat på Kungliga Teatern, som det hette på den tiden. Ja, bra, sa hon. För jag mådde inget bra på teatern. Jag tyckte inte jag fick någon respekt. På den tiden så hade jag väl... Det sjöng rätt stora roller där och drog rätt mycket folk med mina tv-program och filmer, gubevars. Och då hade jag 16 000 kronor. Ja, du hörde rätt. Mm. 16 000 kronor 1990 hade jag det.
16 000? Och,
inte jättemycket kan man säga. Så att, och då var det, det var också på grund av någon slags socialistisk era på början, slutet 60-talet, 70-talet, när några förstörde våra löne, vår löneutveckling. För vi låg samtidigt samma med civilingenjörer som den, och läkare som, min utbildning är ju en operasångares utbildning är ju minst 7 år innan man kan så att säga börja jobba på allvar. Så att, men det där gjorde ju också, men det var ju mest också att, att jag hade en drift hela tiden.
Mm.
Jag ville vidare, jag ville lära mig mera.
Vad gjorde du då då?
Så upp mig.
Så upp det? Var det läskigt?
Nej, det var, alltså själva processen var ju inte läskig, utan det var ju, det var så självklart att, jag hade ju drömt mig till detta va. Så jag vaknar och slår upp ögonen och säger, idag slutar jag på Kungliga Teatern.
Ja,
och sen blev det ett jädra liv i radio och press. Och jag tyckte det där var, och det var obehagligt. För att man säger inte upp sig på Kungliga Teatern, Kungliga Operan. Och så att det blev ju Rapport, Aktuellt och Ekot och hela det där. Och jag tänkte, vad är det här? Så. Men ja, det var märkligt och rätt jobbigt alltså. Och sen så... tog det 25 och då hade jag inga jobb liksom. Det var inte att jag var överlusad med filmer och tv och grammofon och sånt där, utan det var inget snack om det. Men då när jag efter 25 år så kom jag på att det var en ganska bra PR-kampanj med radio och tv och hela där som skulle intervjua mig om det där va. För efter 1990 har jag aldrig varit arbetslös. Ta i tre.
Nej.
Ja, men du vet, det blev ju sån väldigt uppståndelse då va? Så att jag tror man gör intuitivt, tror jag man gör rätt om man har passionen för det jobb man vill göra. Jag menar på dig, varför sätter du igång med den här podden som uppenbarligen är jättepopulär va?
Nej men verkligen, det blev ju någonting, alltså att bara i Sverige döpa en podd till Framgångspodden,
ja, det är lite
då är det rökt. Då är det rökt redan där. Och för att det kan man inte göra egentligen i Sverige. Och sen, men jag gjorde det... jag var på ett jobb jag inte riktigt trivdes på. Sen ville jag ha någon positiv... någonting som kändes bra bara. Något som jag brann lite för. Och då kom det. Och ofta det man brinner för och ofta det man tycker är roligt, det brukar i slutändan oftast det man lyckas med bäst.
Exakt då. Du måste ha gutset att göra det. Och sen blir det då med folk som säger, ja, jag skulle också säga upp mig, jag borde säga upp mig. Det är ju ingen som gör. Gör det då. Våga hoppet.
Nej.
Du kan ju bara slå ihjäl det här.
Det är läskigt.
Det är så jävla farligt, är det inte?
Nej, det är läskigt. Det är, alltså, när jag, nu i efterhand, nu när man har gjort det, då tycker man inte att saker är läskigt.
Nej, och då är det så organiskt. Och det var som Stefan Persson som är fallen efter Erling Persson som gjorde och har Hennes och Mauritz, när de skulle öppna då var Stefan, ja, Erling Persson levde då också, så att, men då skulle de ta steget över till Amerika och alla sa aldrig i helvete, det är bara glöm, fet glöm som det säger, och sen gick de upp till Fifth Avenue i New York och så förstod man att här har hänt, till öppningen. Och så tänkte de att, men här har hänt en väldigt stor olycka, för det var ju polisbilar och så jädra mycket folk alltså. Och då var det öppningen till Hennes och Mauritz.
Jaha.
Alltså runt kvarteret bara, du vet, det ringlade. Mm. Och sen är ju resten historia kan man säga.
Ja, men spännande. Och när vi är runt 1990-talet så måste vi ju också gå in på den legendariska symfonin.
Symfoni, ljudet stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, tar oss över gränserna.
Som verkligen blev en kulthit, ja, känns det som.
Ja, det får man säga.
Och den lever ju verkligen kvar än idag. Nu är det ju, tiden går snabbt, det är 32 år sedan, 32 år.
Ja, jag kom ju in i, nu i sista Mellofestivalen här, så blev jag ju invald i Hall of Fame. Och jag har alltså spelat det, eller alltså gjort en slager, och den kom sist. Och låg på Svensktoppen ett antal veckor. Va? Och sen blev den sedermera utnämnd till en av 10 populäraste slagers under 10 år. Nej, under 50 år för helvete. Under 50 år tror jag det var. Och,
då kom den ändå sist, det året du var med.
Ja, där kom det sist. Men sen i den här utnämningen med populäraste slagen överhuvudtaget, så kom det med bland de 10 bästa under 50 år. Så var det. Med ABBA i topp. Så att, och så fick jag den här, som jag är alltså jättestolt över. Men jag tycker det var ödets ironi, för alla tycker jag skulle ha vunnit. Och alla var oerhört upprörda. Och sen blev den då jättepopulär. Så det var urkul. Alltså.
Men på den tiden, på 1990, var det jury då? Eller var det att tittarna ringde in? Eller var det...
Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var jury. Jo, det var det. Jag tror det. Ja. Jag är lite osäker.
Fel låt vann. Men berätta, hur kom symfoni till?
Ja, det ska du inte fråga mig om. Men att jag fick den, det var... att jag gjorde en coverskiva med Billy Butt precis vid 89-90 någonting. Och sen kom och så skickade de väl den här symfonin till Billy, som ringde upp och sa: "Du, Loa, för fan, jag har världens great day här." Och han var ju övertygad om att jag skulle vinna, va? Men han fick ju rätt. Det tog 30 år och men då kom den sist.
Ja. Den säger också i, eller sjunger också i det, att man ska det så här, ta det över gränserna och föra samman till ett enda folk.
Ja, just det.
Var det någonting som du kände också efter att den kom?
Nej.
Att det förenade?
Nej. Utan det är mera vardagsförenande. Inte att man tänker på Ukraina och Rysslands förskräckligheter just nu. Inget sånt. Alltså, inte efteråt heller. Då. Men mera en daglig humanism, kan man säga. Man tackar när man går över ett övergångsställe och en liten blink och sådär.
Vad är det konstigaste sammanhanget du har hört den här låten spelats? Är det någon som har berättat någonting? Eller?
Jag blev tillfrågad att sjunga det på en begravning. Och jag försökte nog få det till en annan sång. Jag tyckte inte det passade så bra. Den är ju rätt pampig så där, så att, och det kan man gubevars ha på begravning. Men det kändes inte riktigt så att, men de var ihärdiga och det var tyvärr också den döde som hade önskat detta. Och då sjöng jag, och det är svårt att säga när det. Men då, och det var också lite märkligt, för att då begravningen bestod av prästen, kant, min pianist och två sörjande i en kyrka, en stor kyrka. Det var bara vi. Men då gäller det att sjunga det bästa man kan.
Något som jag tänkte vi kan gå in och prata lite om, det är ju musikbojen. Alltså musikterapi för unga som är traumatiserade.
Ja, det är så oändligt viktigt detta. Och där ser man ju hur mycket musiken betyder alltså för det... måendet överhuvudtaget alltså. Och där jag blev engagerad och tillfrågad att bli ambassadör för musikbojen tillsammans med Ann-Sofie von Otter och Max Martin och Martin Stenmark bland annat, så var det en musikterapeut som berättade om hur de hade fångat upp en liten kille som låg och guppade i Medelhavet, och föräldrarna hade dött eller drunknat naturligtvis, och han var ju alltså traumatiserad, inte ordet, men det hjärtat slog på honom alltså. Men han fick ju inte kontakt naturligtvis med den här lilla killen, va? Den här musikterapeuten, så han byggde en liten harpa, inte större än en handflata, va? Och så satte han 3 små strängar på det där, så knäppte han på den där, för att han gjorde allt för att få tag i hans ögon, du vet, få kontakt, men gick inte. Och så byggde han den här och så knäppte han på den här lilla harpan, och så pling, sa det. Och där kom han in i ögat. Wow. Och sen kunde han börja med terapi. Va? Så det här har ju nu spritt sig, tack och lov, med hjälp av drottningen som har skänkt mycket pengar. Och stora... det är paret som gör upp Min stora dag. Härskapet Rosvall. Och det kommer på alla sjukhus framöver här nu också. Så att... Det gör
men gud vad spännande.
Ja, det är så enormt spännande.
Alltså man fattar att musik påverkar.
Ja, ja.
Men det här var faktiskt, jag har inte haft koll på det här innan. Men, alltså, men det här är första gången musikterapi för traumatiserade. Sen är det Claire Rosvall då, som startade
det. Ja. Det är alltså rakt av medicinskt. Alltså. Det går rakt in.
Men berätta då, vad är, jag vet ju också,
jag har pratat med... Om jag får avbryta dig så hade vi en underbar upplevelse häromdagen, min fru och jag, vi var nere i Skåne, och så var det Nisse Landgren, Bea Järås, hans hustru, och en kör som heter Lollokören, som hade en konsert för Ukraina. Så det var fullsmäckat. Men när Nisse Landgren tar första tonen, då plötsligt bara började rinna i ögonen alltså. Det var fantastiskt. Och sen så Bea, som var en fantastisk skådespelerska, läser dikter utan att, du vet, rakt från hjärtat, och inte ens som sådana här fåniga skådespelare som ska producera sig själva, du vet, sådär, utan det var hon, plain, hjärtat, och den här kören som jag då har jobbat lite grann med teknik och sånt där, som sjöng jättebra. Och då förstår man, och alla var euforiska efter den här konserten och under konserten. Det var rena hallelujah moment alltså. Och där har du det där. Och det är samma sak där du hör på Jussi Björling. För en ton så kom ju tårarna, va. Så det går ju rakt in i huvudet innan du ska liksom börja intellektualisera och sånt där, va. Fantastiskt.
Otroligt spännande.
Ja, det är oerhört. Så att där gör Claire Rosvall och Per, hennes man, de har gjort fantastiskt och gör allt jämnt, så att det där sprider sig hela tiden alltså.
Det du också har gjort är att, som inte kanske jättemånga vet om, men du har också sjungit en del modern musik.
Ja, för all del. Jag gjorde den där ute på Drottningholm, var ju extremt modern, och det blev bra alltså. Och där är också så extremt konstigt med hur man bedömer själv. Och dels sin egen prestation, positivt eller negativt. Men då, det var en riktigt ångestladdad produktion för mig. Mm. Men sen så gjorde vi den, och då skrev de i Financial Times att det var en av de 5 bästa föreställningar det året. Och då var jag ju så jävla inkrökt i min egen navel, höll jag på att säga. Men alla tyckte det handlade om Carl von Linné. Det var en mycket vacker föreställning. Men då har man liksom inte, kan man inte ta in det, va. Så att det är intressant. Sen har jag väl gjort Wozzeck på Operan. Och den var också oerhört svår att studera in. Helt enkelt lära sig. Och det blev också en... Tittar jag bara och pratar om succéer här, underbart. Nej, men just den här svårighetsgraden, för då skärpte man sig vansinnigt. Och då var det, dels var det då musikaliskt svår att studera in, och dels var den då underbar, dramatisk men väldigt komplicerad i Wozzeck. Men då fick vi också sån här fantastisk kritik. Det var Hovkapellet och Leif Segerström som dirigerade då. Och då fick vi... Ja, i The Gramophone, som recenserar alla kompletta inspelningar. Då vann vi det, den månaden och sånt där. Så att men det var lustfyllt. Med Dalaiman som den andra huvudrollen.
Nej, men alltså, när har du gått helt åt helvete då? Är det någon gång du ställt dig och ska sjunga och det blir som att du känns som att du är någon tonåring i puberteten, eller det blir bara helt fel?
Ja, absolut. Och det var en i Paris en gång. Och jag mådde väldigt dåligt alltså. Och jag skulle göra tjurfäktaren Escamillo. Och jag hade ingen kraft alltså. Jag menar, det var en baksmälla av när vi jobbade. För att då, när man då jobbar och improviserar som i sig är oerhört stimulerande men kräver väldigt mycket kraft naturligtvis. Men vi jobbade på franska och engelska. Och då hade inte hustrun kommit ner till Paris ännu. Så att när jag ibland då skulle ringa hem och prata svenska så gick inte det. Liksom. Mm. Det var liksom IQ-badboll. Jag var tom. Jävligt obehagligt var det faktiskt. Men det var väl en sån föreställning och sen så, eller som jag kände mig tom helt enkelt. Vilket inte är något märkvärdigt. Men jag var väldigt ledsen och väldigt besviken och grät helt enkelt i min loge efter föreställningen. För då kom och då jag tyckte jag hade förstört den här föreställningen för mina kollegor. Och då kom regissören Peter Brook och sa, vad sitter du och lipar för? Nej, jag är så ledsen att jag förstörde föreställningen. Han sa, nej, vad pratar du om? Sa han, inte alls. Du bara visade en annan sida av Escamillo. Inte den här stora manliga macho-stylen. Så att det blev en bra föreställning, sa han. Hej, ha det så bra.
Mm-hmm. Snyggt.
Och då fick jag också lära mig, va? Så att han tog alla tillfällen i akt att liksom lära oss alla. Mm. För vi hade alltid sammanträde efter föreställningen. Och därför vi kunde hålla på i 3 år. Ja, drygt faktiskt. Fast jag var tvungen att gå tillbaka till Operan i Stockholm för att göra någon grej.
Så här, innan du hade liksom lyckats, tvivlade du på dig själv mycket att du skulle lyckas? Eller var det självklart? Var du liksom säker på att det här är den vägen jag ska gå och jag kommer bli en av de absolut främsta?
Nej, så har jag aldrig tänkt. Nej, men alltså jag har inte tänkt på det viset, utan målet är ju nästa föreställning, hur jag ska kunna bli bättre, hela tiden jobba med min teknik och så vidare. Så att, men jag har aldrig tvivlat på att jag kan lyckas i jobbet, så att säga. Så att där har jag aldrig haft några dubier. Men sen har man ju liksom såna delmål och kunna bli bättre på olika saker. Så att, men jag har aldrig ångrat mig. Jag hade en, liksom just när jag, sen är det då ett steg att säga till sig själv att jag ska bli operasångare. Så att jag hade en sån där slaskår innan lumpen och jag visste inte vad jag skulle göra då. Och då hade jag gått ur skolan som sagt och då gick jag av någon anledning på någon handelshögskola, en sån här 1-årig kurs, och tänkte jag kan väl lära mig att skriva maskiner, bokföring och sånt där. Och det var ju inte riktigt min grej, kan man säga. Och då, men vi hade en jävligt fin kille där som undervisade i marknadsföring. Och det intresserade mig väldigt, alltså det tyckte jag var kul. Så att det gick några veckor där och sen så sa han, direktör Josefsson, Gunnar Josefsson hette han. Och så sa han, du Falkman, kan inte jag prata lite med dig efter lektionen? Och du vet, då kom hela jävla skoltiden som en bumerang, något skit man hade gjort naturligtvis, va? Och att nu blir det räfst och rättar ting. Så att, men då sa han, du Falkman, uppriktigt, ska du verkligen gå här, sa han. Nej, direktör Josefsson har alltså rätt, det här är nog ingenting för mig. Nej, precis, du vet, jag har ju en utställningsfirma och så jag tänkte, och jag är chef för den och jag vill att du ska bli chef för den här i Sverige, så du blir chef där och jag tar hand om övriga världen. Så efter 2 veckor på den här kursen så blev jag direktör plötsligt, va? Och så tänkte jag, men herregud. Och då svajade det till i huvudet lite grann, va? Så där kan jag säga att det var vatten, vattendelaren, kan man väl säga. Nej, det där ska jag inte göra. Jag ska bli operasångare. Så där har du momentet, kan man säga. På riktigt. Ja.
Och är det något läge som du har fått något sånt där riktigt starkt tips som du har sen tagit med dig? Det kan vara för livet, det kan vara något speciellt. Alltså vad är den, frågan är alltså, vad är en av de bästa tipsen eller sakerna som någon har sagt till dig?
Ja, alltså jag har ju haft glädjen att gå för du vet, för när vi pratar rent sångteknik så är det då att man utbildar sig och kommer in på operaskolan och utbildar sig och sen kommer man in på teatern eller på operan då och sen sjunger man och sen märker man att fan, det utvecklas inte något vidare det här. Min röst till exempel. Så att, och det är alla sångare som tänker har alltid en svacka någon gång i karriären. Och det gäller de största naturligtvis också. Så att, och då kommer Nicolas Gedda in i mitt liv alltså. Och han hade också en sån där svacka så stor han var. Han var ju ledande lyrisk tenor men var inte nöjd själv. Så att han tog time off så att säga och gick och studerade för en madame, Novikova heter hon, och som jag också naturligtvis har fått ta del av genom Nikolaj. Så att jag hade ju glädjen att gå för Nikolaj i olika perioder under en, och det är därför jag kan sjunga fortfarande och vågar påstå att de senaste åren sjunger bättre nu än jag gjorde tidigare. Så att där, det är den stora grejen för mig. Sen är det klart att sen har jag mina föräldrar och sen får man ju goda råd av lagom doser av vänner och föräldrar. Så att gäller vad du gör.
Till något helt annat. Du var ju ICA-Stig under 6 år.
Ja.
Hur var den här tiden? Det är ju någonting helt annat än liksom, ja, det är ju i och för sig skådespeleri är det ju.
Ja, nej, men precis. Och det där var ju...
Man får ju säga det också, att det här har ju verkligen varit... Det är ju så otroligt stort det har varit. Det var ju en av... När man skulle också byta ICA-Stig. Ja. Så det är ju typ en av de största nyheterna i Sverige. Ja. På hela det året.
Ja, och det slog ju hela Super Bowl i Amerika som gick på samtidigt. Det var ingen... Alla tittar på det här. Ja. det var konstigt och jättekul. Jag kom hem en dag efter jobbet och hustrun som sköter mina affärer, höll jag på att säga, mina roller och förfrågningar såg jävligt pillemarisk ut. Och jag såg ju på en gång när jag kom hem att det var någonting i görningen, du vet. Så att jag frågade, okej, shoot, vad är det som har hänt? Mm-hmm. Och då sa de, de vill att du ska göra Stig, ICA-Stig. Och det liksom slog slint totalt. Nej, men det är ju Hasse Mosesson. Du vet, det var som, nej, det går väl inte. Och så tänkte jag, ja. Nej, du vet. Så att, men ja, vi gick upp, hustrun och jag, till Frank Hollingworth som är chef på King, reklambyrån. Och vi fick en underbar kontakt och seriösa som ögat liksom. Så att jag tackade ja till det där och tänkte, ett år kunde väl vara kul. Och sen plötsligt så hade det gått 6 år. Oerhört märkligt. Men det, alltså, det var en underbar tid. Och så jag kan verkligen... Det är ganska tufft. Du börjar tidigt som ögat ute i Hota Haiti någonstans. Du måste åka 40 minuter till studion. Och sen är du på plats och jävligt bra 8 på morgonen. Så är det ju att filma. Gud med varsel att det var inte något nytt. Men det som var nytt för mig det var att väldigt många skulle tycka av varje tagning. Det var ICA och det var King och det var ljus och det var ljud och det, alla skulle, du vet.
Och så det är jobbigt.
Ja, och sen är det ju då med liksom när vi då äntligen lyckas göra en jättebra tagning, kanske 30:e tagningen eller något sånt där, så är det något filter som brinner upp som det alltid gör i film eller det går en propp eller sånt där. Så det är ganska påfrestande så, va? Så att man är ganska lättvaggad när man kommer hem med en smal salivsträng i mungipan som om man... men det där är då... Jag tror när jag började så hade vi 6 veckor under året så att säga. Så att det var stenhårt jobb de där veckorna. Men jättekul och underbar sammanhållning och som ett sånt där team. Så att det var en mycket, mycket lycklig period.
Men alltså hur många reklamfilmer blir det på ett år? Hur många olika sketcher eller?
Ja, jag har inte räknat efter. Jag kan inte svara på det faktiskt. Men det är rätt många faktiskt. Men det där passade mig väldigt bra med just den här sketch. Jag har gjort lite revy på tv med Britta Borg och Lasse Löndahl och liksom det gamla gardet sådär. Så att det var jättekul. Och det här var ju ännu mer kondenst och liksom snabbare ryck, så att säga. Så att, för att vi, när jag började hade vi kanske 45 sekunder eller sånt där. Och sen krympte de där till 30 sekunder. Nu, eller till 40 och whatever. Så nu är de nere i 30 sekunder, tror jag. Och det är svårt att bygga upp någonting och shoot away, liksom. Men det var jättekul.
Var det något läge som du var så här, oj, hur ska det här bli? Nu ska jag stå här i ett badkar fullt med chicken McNuggets. Och sen ska jag, alltså är det något läge du tyckte så här, ah shit. Eller det här vill jag inte göra, eller det här var lite out.
Ja, vi hade ju, eller de har ju fortfarande gubbivars, två killar som Martin och, alltså de skriver ju så jättebra, va? De skriver ju som man blir, när man tittar på så kan man bli jätterörd eller att det är jätteflabb. Så att det är ju så extremt begåvat skrivet allting. Så att, nej, jag har inget sånt där minne att det där gör jag aldrig. För de känner ju efter vad jag är bäst, så att säga. Mm. I vilket läge, eller att jag kan vårda deras humor. Och då var det tack och lov att vi hade samma sorts vansinniga humor, alltså. Och seriositet, gubevars.
Men det blev ju ändå att du tappade en del jobb på det här också.
Det vet inte jag.
Nej, men du tappade ju massa... Det var ju nyårsklockan. Var ju någonting.
Nej, det var inte...
Och sen var det radiogrej.
Ja, det var det. Och det var ju så jävla idiotiskt. Men nyårsklockan var ju bara uppenbarligen ett... Att man skulle göra ett år.
Ja.
Men jag tyckte ju rimligen att jag skulle kunna få göra ett år till, med tanke på att tv-produktionen hade klantat till sig med att de hade stoppat in så mycket saker. Så att de här klockorna började ringa mitt i min dikt, så att säga. Va? Och det var ju inget kul. Som man hade jobbat på som atta, naturligtvis. Och så fick jag bära hundhuvudet för att det blev så. Men jag menar, om du inte får in allting under repetition, en tv-repetition, så är det ju inte så mycket som talar för att du ska få det under sändning med applåder, så då blir det dubbelt så långt. Så att, på det viset tyckte jag att jag möjligen skulle kunna ha fått göra det en gång till. Men skitsamma, så var det. Men sen var det ju också några röstrumpor nere på Sveriges Radio i Göteborg som förbjöd att jag skulle få fortsätta med min... för lov sagt lyckade radioprogram. Ser du vad den hette, programmet? Nej.
Tips. Ja, det var något på P, det var någon så här Falkman eller Loa.
Ja, just någonting. Okay. Och vi hade musikgissningar, men det kunde vara några orkestermedlemmar från Operan i Stockholm mot körsångarna i Göteborg, eller du vet, det var jättepopulärt och jättekul verkligen. Så det fick jag plötsligt inte göra på grund av att jag gjorde Stig. Men sen fick alla på Sveriges Radio, alla idrottsmän, alla göra reklam. Men inte jag, så det kändes ju väldigt exklusivt, kan jag säga.
Ja, men det är ju lite...
Det
finns ju lite tomtar överallt. Så att,
ja, visst. Och, men det var synd, för att det där, just med tanke på att det öppnade verkligen portarna till klassisk musik, det här programmet. Att folk fick ringa in och gissa, och folk satt hemma familjevis och gissade och tyckte det var jättekul, va? Så att vi fick ju väldigt mycket brev.
Now it's time for tre sista frågor.
Ja, nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan, då tänkte jag fråga dig så här: om det är så att man vill, om du skulle rekommendera en låt att lyssna på för att få en bra start på dagen, finns det något speciellt du tänker på just då?
Ja, det handlar om... Ja, det är väldigt svårt. Alltså, jag är ju förgiftad, så jag kan ju inte... Du ska inte ta med mig i det här. För att det... Men du kan lyssna på någonting med Putte Wickman. Du kan lyssna med Jussi Björling. Alltså, men det beror ju lite grann på vad du tycker om för musik, va? Och jag... tycker inte om musik, eller jag säga. Men jag vill ha tystnad. Så att det är min grej. Att börja dagen i lugn och ro. Ta kaffe intravenöst. Och läsa tidningen. Och sen vart efter sätta igång. Va? Så att... Jag förstår att du vill ha något bra bit, men jag kan inte.
Nej, det är cool och inte.
Nej.
Om du skulle få säga någonting till dig själv som 20-åring. Och du hade fått stått bredvid ett 20-åriga jag. Vad hade du sagt då?
Jag måste, med risk för att verka lite yvas över mig själv, så har jag haft en jädra bra disciplin, vågar jag påstå, med mitt liv. Och konsekvens, just det där med att man väljer någonting med till exempel, som vi pratade om, att vara hemma om du får barn till exempel. För det sa vi tidigare. Men det går inte att ge någon något råd. Du måste få dina snytningar, helt enkelt. Mm. Och just det där, hör du, jobba inte för mycket. Nähä, varför, hur då? Ja, men du vet, du kan må illa då och dåligt, och du kan gå in i vägen. Men det gäller ju inte mig. Jag är ju Tarsan. Och det går inte till exempel att jobba 10 till 03 7 dagar i veckan på restaurang till exempel. Alltså, nej, men det här är så kul och stimulerande, vet du. Så att det här, och vi har så, och jag får så mycket dricks, och det är så roligt allting. Du måste du måste få dina snytningar, helt enkelt.
Ja, jag håller med dig. Och sista frågan då. Du och Rosie, ni har ju hängt ihop i närmare 50 år.
Ja, det har vi faktiskt.
Det är ett bra tag. Det är ett bra tag.
Ja, det är ett bra tag.
Om du skulle få säga två saker som har gjort att ni fortfarande hänger ihop. För att nu är det mera nästan tvärtom. Att, nej, men ta bara att 50% tar det slut 3 år efter man ska få barn. Alltså, det är ganska hög statistik på att det tar slut. Om du ska få säga två saker som ändå gjort att ni har lyckats hålla ihop allting.
Ja.
Vad hade det varit?
Ja, det är ju det låter lite klischéaktigt, men det är en ömsesidig respekt, och vi kom ju från samma håll. Jag menar, vi träffades ju på Operan, så vi kan ju varandras liksom jobb rent mentalt, så att säga. Så att och där hade jag rätt kul grej med, hustrun hade varit medverkat i Svansjön, och sen så hade jag fått ta hennes blommor, och stod jag ute i scenporten och väntade på henne för att komma. Och då kom det fram en dam, och så sa hon: "Åh, får jag tacka så hemskt mycket för en underbar prins i Svansjön." Och mina fötter åkte ut som i första position, och sa: "Åh, tack så hemskt mycket." Så, så att, nej, men där har du det. Och sen en ömsesidig respekt överhuvudtaget för varandra. Och sen har ju Rosie en förmåga att kunna tänka, vilket inte är min starka sida. Utan hon hjälper mig med, om mitt omdöme skulle svikta, om jag tackar hit och dit till någonting. Men ska du göra det där? Så sitter vi och pratar om det. Hon ser i andan om någonting som är viktigt. Mm. Vilket jag kan bli lite överväldigad och kanske smickrad över att få till, bli tillfrågad. Och så kan hon säga: "Men du, uppriktigt sagt, att det här kan leda till det och det och det." Och så diskuterar vi, och så kommer vi med ett beslut. Så att hon är väldigt pragmatisk. Och sen är hon ju då rätt populär bland arrangörer ute i Sverige också. För att hon kommer ju med massa bra konstnärliga idéer till dem. Att så här kan ni göra, så här kan ni göra. Här är det bra med en kör och så vidare. Så att till slut blir de nästan inte intresserade av mig alls. Jag blir rasande! Nej, det är underbart. Så att vi jobbar bra, och så har vi två kanongubbar till söner. Som är 35 och 31. Och nu ett litet barnbarn. Som var heter Fredrika. Som är 1 år lite drygt. Som är underbar.
Mm. Stämmer det att båda har fortfarande samma namn?
Absolut. Vi vill inte ha olika namn på flickorna här. Så de heter Lovisa båda två.
Ja, enkelt. Det är rätt. Om man ska se dig i år. Eller följa dig på något sätt. Hur gör man då?
Om man vill se mig.
Ja.
Då åker man till exempel, nu ska jag ju som sagt börja med att repetera Chess som vi ska göra på arenan i Helsingborg. Och det, jag kommer inte ihåg, det är slutet på juni och juli ska vi spela en 12 föreställning. Så att så nu börjar vi repetera snart och det ska bli fantastiskt kul.
Mm. Härligt att höra. Du, stort, stort tack att du kom hit. En stor ära att ha dig med. En ära av allt du har skrivit och gjort och alla spännande saker som jag inkluderat extremt många andra har stora minnen till.
Tack så mycket.
Stort, stort tack, Loa Falkman.
Tack, Lodi.
Fram Gangs Body with Alexander Prelleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.